A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nämen hej på dig och välkommen in i värmen vid vår poddbrasa där vi lever som man gjorde förr. Ge oss bara 2 mickar, en Zoom H5 hand recorder så är vi nöjda och glada. Vi som sitter här och värmer oss i det naturliga skenet är jag, Chuck Noland, och du, Winston! Winston!
Nämen, nu får du faktiskt förklara dig.
Det är Castaway. Jag vet inte hur nyligen du såg den filmen. Det är alltså Tom Hanks karaktär, heter Chuck Noland.
Och hans basketbollboll.
Ja, det, vad är det? Det är någon annan typ av... Det är en boll i alla fall som heter Winston. Det är så naturligt man kan vara, tänker jag. I alla fall, det är det i princip vi ska prata om. Runda slängar, naturliga. Vi ska prata om hållbart, biodynamiskt, naturligt. Hållbart, vad innebär den här liksom gröna gröten, och jag tycker det här ska bli jättespännande, och jag vet att det är många som lyssnar som håller med mig om det, för jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det är ganska rörigt, och vad är vad och så vidare. Jag vet inte, känner du också det, eller har du liksom med dina år i branschen navigerat?
Nej, men jag förstår att det kan uppfattas så. Jag tycker att jag har hållit på med det så mycket så jag borde ha fått det klart för mig, men det är komplext, ja.
Mm, det är verkligen. Och
det är så himla mycket som hänger ihop.
Det blir någonting med det här som gör att helt plötsligt så ser allting jättefint och naturligt och bra ut. Men är det det? Jag vet inte. Och vad betyder det här? I alla fall, det är det vi ska rida ut i det här avsnittet, helt enkelt. Och jag vet inte riktigt var vi börjar med det här. Jag frågar dig. Var börjar vi någonstans när vi ska prata om det här?
Vi kan väl börja med att fråga oss, är alltihopa det här nödvändigt? Ja. Med ekologi, med biodynamisk odling, med hållbar odling. Varför ska det vara så viktigt?
Det känns som det.
Det är det.
Ja.
Men det finns ju orsak till det.
Ja.
Så att jag tänkte vi skulle backa bandet.
Ja, full fart bakåt.
Ja. 150 år, säger vi.
Ja, bra. Det är kortare än det brukar vara.
Ja, men då var det ingen som pratade om alltihopa det här.
Nej.
Därför att all odling i princip gjorde man för sitt eget bästa, för jordens bästa och för kommande släktled helt enkelt. Om man var bonde, ägde mark, skulle man lämna över det till nästa generation, och då ville man ju inte slita ut marken, bruka den på ett dåligt sätt. På något sätt. Utan man ville lämna över den till nästa generation i lika bra eller ännu bättre skick. Så det är liksom grundläggande inom jordbruk.
Just det.
Och det är så fortfarande många jobbar.
Mm.
Men under 1900-talet
ja.
Så började det komma lite krav på att man skulle producera mer här i världen.
Just det, effektivisering och annat.
Ja,
ja.
Och det som först hände var ju att det kom konstgödsling
ja.
Som gjorde att allting växte så mycket bättre och snabbare. Man kunde odla över större ytor.
Ja.
Så att det var ju en stor generation. Det, revolution, det var ju för ungefär 100 år sedan.
Mm.
Och efter andra världskriget
ja.
Så insåg man ju att befolkningen i världen kommer att växa något enormt. Nu gäller det att odla ännu mer, ännu effektivare.
Mm.
Så att då börjar man väldigt mycket med växtförädling.
Ah.
Ett känt begrepp i det här, jag pratar om vete till exempel.
Mm.
Nu säger vi liksom vete som vete.
Mm.
Men det finns ju massor av vetesorter. Men det, under då andra världskriget eller efter andra världskriget togs det fram en vetesort som var så mycket kraftigare. Gav mycket, mycket mera vetekärnor då. Men den blev tung så att de fick göra stråt kortare. Så det var väldigt mycket växtförädling.
Ja.
Så att man tappade då smak och karaktär kanske utav de gamla.
Mm.
Men man fick så mycket mera vetemjöl.
Just det, man kunde göra mer mat så att säga.
Och det var det handlade om väldigt mycket. Och där ja. Kom ju alla då konstgödslings och andra ämnen in som gjorde att det blev ändå effektivare. Men började komma pesticider och allt möjligt som man inte trodde var något farligt.
Nej, det blev ju bara bättre.
Ja, ja, det var mycket konstiga kemiska ämnen där. Även druvor drevs ju fram på det här sättet. Effektivare druvsorter, det korsades fram en himla massa.
Ja.
Men så började det hända det som blev en stor grej på 1960-talet. Jag tror du har läst den här boken som heter Tyst vår.
Nej.
Rachel Carson.
Nej.
Som plötsligt, hon var väldigt, hon var forskare.
Ja.
Hon hade börjat se riskerna med alla de här pesticiderna, hur det kunde utarma. Till slut skulle naturen dö och vi skulle inte höra några fåglar.
Just det, kortsiktig effektivitet ja. Visade sig ha en lång tid, ja, långsiktig effekt.
Det blev ju enorm rabalder kring det här och folk började reagera och det började skapas miljörörelser och industrin insåg att det här är ohållbart.
Mm.
Och ekologiska rörelser växte fram över hela världen.
Mm.
Och ekologi innebär ju att man förbjuder då främmande kemiska ämnen inom lantbruket.
Okay.
Så att det var ju en viktig sak då som började komma under 1970-talet, 1980-talet.
Ja, det är ju spännande att tänka att där, redan får man tänka att industrialiseringen och sånt på 1800-talet gjorde att saker ändrades redan då. Men det var mer i hanteringen och kanske liksom produktionen när man har tagit ut saker i jorden. Men att själva liksom jordbruket var ganska likt fram till någon gång, ja, vad det sa du, början och mitten av 1900-talet.
Mm.
Att man började så här, men nu kan vi hålla på och pilla med det här, hålla på grejer och utveckla och sånt. Vissa saker är säkert jättebra och vissa saker då enligt som Rachel Carson upptäckte då, det här blev inte jättebra.
Nej, det är väl så som man säger, mediciner kan ju ha samma inverkan på kroppen.
Mm.
Du börjar ta en medicin och så mår du lite, då måste du ta en annan medicin för att dämpa det där. Och så får du en tredje och så blir det en massa interaktioner.
Mm.
Och så var det nog med jordarna att de blir väldigt utarmade.
Ja.
Och hur börjar man? Då får man liksom ta bort allting.
Ja.
Och för att skapa en ekologisk odling måste man ju låta det ligga i träda i många år. Minst 3 år.
Ja.
För att det liksom ska kunna rena jordarna för alla metaller och andra pesticider och kemikalier då ska försvinna ur jorden.
Ja, vi fördjupar oss lite mer exakt i vad ekologi är då alldeles strax. Men för sen någonstans här kommer ju någon klimatkrisinsikt på ett bredare sätt.
Ja, det var ju någonting som hände där på 90-talet och i början på vårt årtusende då.
Ja.
Att man börjar få insikt om att det är någonting som händer i världen. Med den här växthuseffekten och att det handlar om koldioxidutsläpp.
Just det.
Som orsakas av vårt jordbruk och transporter och ja, hela industrin egentligen.
Mm.
Så att det blev ju en dramatiskt förändrad diskussion kring det här.
Mm.
Då kan man ju säga att ekologi och även biodynamik som vi ska prata om hamnade liksom inte i förgrunden.
Nej.
För att problemen var lite större och lite mer globala.
än just de två sätten.
Ja, nu handlar det om att minska koldioxidavtrycket.
Just det. Bra, men ska vi gå in då lite på de här uttrycken ekologi och biodynamik och se lite vad det är.
Mm.
Bra, då gör vi det. Vi börjar med ekologi. Du har varit inne och nafsat lite på det redan. Men vad är ekologisk odling?
Ekologi. Organic.
Organic, ja.
Mm. Det betyder att man inte får använda några konstgjorda gödningsmedel.
Mm.
Och att vegetarisk gödning är det bästa.
Mm.
Man kan ha animalisk gödsel också. Man får inte använda några som är kemiska bekämpningsmedel. Man får använda diverse annat. Det kan vara algmedel, insekter vidare som bekämpar då diverse åkommor på blad och annat.
Mm. Okej, okay. Så inga, man får använda naturliga bekämpningsmedel som man kan hitta på vad det är då?
Ja.
Uh-huh.
Och sen är det faktiskt något som heter Bordeauxvätska. Uh-huh. Tillåter som man kan spruta på dem för att få bort svampsjukdomar som mjöldagg och annat. Det består av kalk, vatten och kopparsulfat.
Kopparsulfat låter inte
så
bra.
Nej, det är inte så himla kul, men det är faktiskt tillåtet fortfarande för att det är liksom ett universalmedel för att få kontroll över vingårdarna.
Uh-huh.
I Sverige är det förbjudet.
Jaha.
Att använda som bekämpningsmedel.
Uh-huh. Okej. Okay. Vet du varför det är förbjudet i Sverige?
Ja, därför att de bestämde det innan vi kom med i EU.
Ja.
Och då fick vi behålla ett undantag här. Vi ville väl bekymra oss mer om renare jordar. Vi har ju inte det storskaliga jordbruket i Sverige som man har i södra Europa. Där de tyckte att det var nödvändigt att behålla det för att kunna klara produktionen.
Okay.
Ja, sen handlar det om att man inte får förorena jordarna naturligtvis och ta bort gräs och allt och sånt där. Men det ligger ju som i tankens förlängning. Så att det är då en ekologisk vingård, där växer det gräs och är grönt under.
Mm,
man får en icke-ekologisk, då är det bara jord.
Ah, och är det liksom någon nackdel att ha gräs under? Eller liksom?
Tvärtom.
Ja, det är bra.
Ja. Det är ju fördelen med att det växer gräs och sånt där. De här konstgödselmedlen var ju ofta mycket kväve i.
Okay.
Och det finns ju kväve i växter också, så det är viktigt att man får ner det i jorden.
Mm.
På ett naturligt sätt.
Ja.
Som det var för 150 år sedan.
Ja, jag är med. Man struntar i att göra massa saker som man börjat med helt enkelt. Ja. Men det låter ju jättebra det här.
Mm. Men så det finns ju certifieringar för ekologi,
ja,
organic, okay. Inom EU. Och det är väl så där kan jag tycka, för att det är väldigt mycket som är tillåtet. Det är naturliga saker i och för sig, men det är ju det de här naturens vännerna har hängt upp sig på. Att totalt, jag räknar om det finns 68 olika tillåtna tillsatser och processhjälpmedel som det heter. Nu är ju många ungefär likadana, så alla använder inte 68, men det är någonting man kan hänga upp sig på.
Så alltså, även om man kallar det ekologiskt så finns det då 68 massa tillsatser och ämnen som då folk som är mer naturvinspersoner är frågasättande till.
Helt och hållet.
Ja, jag förstår. Men blir det, en följdfråga då, blir det dyrt om man gör ekologiskt?
Ja.
Ja.
Det blir dyrare i alla fall.
Ja.
Men det beror ju på att det ofta är mer handarbete.
Mm.
Och som allting som är inte tillräckligt effektivt så kostar det lite mera.
Mm.
Men med tiden så blir ju det också en del av det naturliga att göra på det här sättet.
Ja.
Det som man säger, när ekologin kom,
ja,
så var det ju många som sa så här, okej, nu märker man ut produkter som är ekologiska,
ja,
för att folk ska köpa dem.
Låter rimligt.
Ja.
Ja.
Men det bästa vore om man gjorde tvärtom.
Ja.
Så att man måste märka ut de som är inte ekologiska. Så att ekologiska var liksom
standard.
Ja.
Ja, just det. Ja, det känns som att det är en bit kvar till det, men ja, jag förstår.
Men då är det ju så här att ekologi är viktigt, men jag skulle säga att det är inte det som är det viktigaste i världen.
Nej.
Man vill ju gärna att folk ska jobba utan kemiska bekämpningsmedel, men det måste man nästan göra. Och nu finns det ju helt andra då sätt att arbeta med det där ekologi är en del utav det. Och det är det vi ska prata om när hållbarheten.
Just det. Bra. Så ekologi handlar till viss del då om att det har blivit någon form av standard av grejer man inte får göra för att kalla det ekologiskt. Till exempel massa konstgjorda gödslingsmedel, kemiska bekämpningsmedel, tillverkade saker på något sätt. Och ja. Sen finns det saker som man anser är naturligt, som man då till exempel inom EU har bestämt bara. Det här är de grejerna vi kallar naturligt, och så är det. Och så hardliners då inom naturvinsvärlden säger, det tycker inte vi heller.
Nej.
Det där räcker inte.
Nej, men de tänker väl också tillbaka 150 år.
Ja.
Inte hade man massa tillsatser och processhjälpmedel på det här sättet då.
Nej.
Nej, utan nu ska vi göra vin som det gjordes då.
Just det. Bra. Biodynamiskt då?
Det är du intresserad av.
Jag vet ju lite vad det är, men jag har mest gnällt på det. Så nu tänker du få prata själv.
Ja, det är intressant därför att biodynamiska rörelsen kom ju för 100 år sedan, lite mer än 100 år sedan, och långt alltså innan ekologin.
Mm.
Men det handlar ju om att man ska skapa förutsättningar för sin odling på ett helt annat sätt än man hade gjort innan. Och det handlar ju om naturlära, kultur, alltihopa hänger ihop i världen. Och det är grundat på, egentligen är det på en teosofin. Det som man brukar säga, läran om alltings ursprung.
Mm.
Alltså att det finns någon gemensam religion här i världen.
Ja.
Och utav det så gjorde Rudolf Steiner en egen lära som han kallas för antroposofi.
Ja.
Antroposofiska läran.
Mm.
Och det blev sen en del utav det som är biodynamiskt, som han drog upp riktlinjerna för 1913, tror jag.
Mm. Ja, det man vet är mest om det här är antroposofi, grundat Rudolf Steiner. Och sen har det tankegodset spritt sig ut i olika saker i samhället, typ.
Så är det.
Ja.
Men när det gäller odling,
ja.
Han föreskrev väl inte direkt hur de skulle börja odla druvor.
Nej.
Men där ingår ju att man anpassar odlingen till månens rytmer och planeter och typ kosmiska rörelser.
Viktigt.
Ovanför oss.
Mm.
Så att man hänger ihop, alltså naturkunskap och kunskapen om människan hänger ihop, liksom. Människan är en del av naturen.
Mm.
Allt är ett kretslopp. Det kan lätt bli lite pseudovetenskapligt, kan jag tycka.
Ganska mycket, va? Mm.
Ja, det är mycket med kohorn. Där man blandar ett slags humus med kisel och så gräver man ner det här. Och det här kommer ju den här homeopatiska läran in.
Aha.
Där man gör någonting så spär man ut det 1000 gånger.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och så funkar det lika bra. Men jag tror att det funkar lite grann ändå, för där bildas ju bakterier, speciella bakterier,
ja.
I de här kohornen som har varit nedgrävda.
Ja.
Och så spär man ut det där, så sprayar man det över vingården.
Ja, okej. Okay. Så att det, de här kohornen-grejen, det liksom har någon form av lite så religiös klang av det. Men det visar sig att det blir lite gödsel av det, typ.
Ja, ja, det kan man väl säga, ja. Men det handlar mycket om att man, den naturliga växtprocessen får inte störas utifrån på något sätt, utan man ska låta jorden utvecklas av sin egen kraft och så vidare.
Mm.
Det ska finnas en jämvikt i allting, och då får man stora och rika skördar.
Okej, okay. Och vad, om man är en biodynamisk odling då, för det finns ju, hur får man kalla sig det?
Det får man göra. Och det finns en certifiering också.
Ja.
Den heter Demeter.
Just det.
Demeter, det ser man på förpackningar och sånt där också.
Mm.
Och den finns över hela världen. Men på Systembolaget till exempel är de här märkta som ekologiska också. För det är i princip vad det är också. Man kan inte göra biodynamiskt vin om man inte är ekologisk.
Så biodynamiskt är egentligen en strängare ekologi. Med lite religion.
Filosofi och
ja,
sånt.
Ja. Lite kultur och pseudovetenskap inblandat.
Ja. Man kan säga att de som håller på med det är ju lite religiösa när det gäller det här.
Ja.
de anser väl att det finns en större makt som styr över det vi odlar.
Mm.
Och genom att anpassa sig till odling, till den här makten som styrs av kosmiska rörelser, så blir allting så mycket bättre.
Mm.
Och det ligger någonting i det där ändå. Förr så var det ju så att man anpassade vissa saker till månens rörelse till exempel.
Mm.
Om man skulle göra yoghurt eller något sånt där, så skulle det vara en viss ställning på månen, för att annars så börjar det inte stelna till.
Jaha,
de rätta bakterierna utvecklades.
Ja,
jag kan inte alltihop på det där. Men...
Varje sån av min grekiska frukostyoghurt, då har de stått där och parerat månrörelser. Ja. Nej, men jag förstår. Och det känns ju som att det... Jag vet, om man har lyssnat tidigare på mig, har jag som sagt gnällt mycket på biodynamiskt. Men det man kan uppskatta med det här, förutom att det är snällt mot naturen då, av olika anledningar, är ju att, alltså så här, vi som människor vill ju ibland liksom tygla saker. Mm. Alltså vi vill sätta in i en box och fungera så här när jag vill. Jag vill ha skörd när jag vill, och så blir det mer och mer. Men enligt biodynamisk lära så måste vi anpassa oss efter grödan.
Så är det.
Och då får man ju ett sundare förhållningssätt till mark och jord, oavsett anledning att det är så till... För mig då, är av väldigt underliga anledningar, så blir resultatet fortfarande bra.
Jag tycker det.
Ja.
En av de största läromästarna när det gäller det här heter Nicolas Joly, som jag har träffat många gånger.
Mm.
Och han säger liksom, vinmakare, vi har ingen vinmakare. Naturen är vinmakare. Jag bara hjälper dig på vägen.
Ja, just det. Fint sagt, men en lögn.
Ja, på något sätt flyttar här ju druvorna i alla fall in i faten.
Ja,
eller tankarna, men i övrigt gör han ingenting.
Nej, men jag tänker om han slutar vara där, dyker det upp hans vin på Systembolaget ändå? Då vore det helt otroligt. Det faktiskt visar sig att det var sant.
Just den frågan har jag inte ställt.
Nej, men det är en analogi eller metafor, sådär, jag fattar. Bra, så att ekologiskt, det vet vad vi är. Gödningsmedel, bekämpningsmedel, inget sånt. Biodynamiskt, i princip ekologiskt, fast hårdare pushat på grund...
Hardcore
ekologi av lite kulturella och filosofiska anledningar. Så att det bygger på ett sånt tankegods. Och då får man det biodynamiskt, som är certifierat av någonting som heter Demeter.
Ja.
Kan man googla på.
Det kan man googla på.
Ja. Bra! Vill du säga något mer om det här innan vi går vidare?
Jag tycker vi går vidare.
Vi går vidare.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bra. Innan vi drog igång det här avsnittet så pratade du mycket om att säga ja, ekologiskt och biodynamiskt, det är jättebra. Men jag vill gärna prata ganska mycket om lite mer brett hållbart och varför det du tycker det är viktigt kanske.
Ja, som vi pratar om i ledningen då, så är det hållbart som kommer att ta över, menar jag.
Mm.
Därför att biodynamiskt och ekologisk odling löser ju inte världsproblemen.
Nej.
När det gäller klimatet.
Okay.
Och då gäller det att minska koldioxidavtrycket.
Nej.
Alla sätt man kan. Och där kommer ju det här begreppet hållbart in, som inte är något nytt begrepp egentligen. Ja, nytt och nytt. Men för dig är 1987 länge sedan.
Ja, det är innan jag existerade. Eller ja,
precis. Men då gjorde faktiskt FN, kollade in på detta och kom ut med en definition redan då. Och det handlar, jag kan skrivit ner det här förresten.
Ja.
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.
Ja, brett formulerat i härlig FN mening,
men
man fattar.
Ja. Det var ju lite grann som bönderna resonerade då på, för 150 år sedan. Man kan liksom inte hålla på att förstöra för sig själv.
Nej.
Och då förstör man för kommande generationer. Det blir inget bra.
Mm. Jag förstår.
Så att där har du liksom grunden i den hållbara odlingen. Mm. Men sen har ju det här med klimatet kommit in.
Ja.
Sen har det fått liksom en så mycket bredare definition i vårt samhälle.
Ja.
När det gäller hållbar odling.
Ja.
Och... alltså i grunden handlar det om tre olika saker.
Mm.
Och det ena är då, det första är ju det miljömässiga.
Ja.
Som är viktigt, liksom att man måste hushålla med våra naturresurser.
Ja.
Men det handlar också om social hållbarhet.
Ja.
Det vill säga att mänskliga rättigheter är ett grund i det vi ska ha producerat. Mm. Man inte exploaterar människor hur som helst.
Och det har väl varit vanligt, tänker jag, inom vidareodling.
Ja, schyssta löner och alltihopa där.
Tyvärr.
Och det tredje är då ekonomisk hållbarhet.
Mm.
Det kan man ju tänka sig, ja, men det är ju som månskensbönder, vi behöver inte tjäna några pengar. Men ska man bedriva hållbar odling på ett schysst sätt, så måste man också tjäna pengar på det, för annars gör man inte det.
Nej, jag fattar. Ja, det här är otroligt brett, pappa. Det är många saker som ingår.
Ja.
Ja.
Och därför är det lite knepigt också att diskutera det på ett enkelt sätt.
Ja.
För att det här kallas för sustainable, hållbart på engelska. Och det börjar etableras över världen.
Mm.
Många, alltså när man pratar med folk som jobbar med andra i andra branscher, sustainable har blivit väldigt mycket så bara i vinbranschen. Det brukar kallas för kretsloppsekonomi eller 100% cirkulärt. Det vill säga att allting ska komma tillbaka. Man ska inte hålla på att slösa på jordens ändliga resurser.
Nej.
Det finns också en hel bok som jag tror jag har som heter Blå ekonomi.
Mm.
Där man, har du hört talas om det?
Ja.
När man diskuterar istället för grön ekonomi så pratar man om blå ekonomi. Mm. Där det innefattar alla de här, inte bara miljön utan också det sociala och det ekonomiska.
Just det. Men det är ju det här med, det här är ju ett brettigt uttryck som jag har sagt nu två gånger, men hållbart. Fördelen med ekologiskt och biodynamiskt är ju att det är stämplar liksom. Det är någonting man uppnår.
Ja. Men det kommer, det kommer. Men just nu handlar det om att försöka reda ut så mycket som möjligt. Vad är det som är det viktigaste med det här? och hur ska man certifiera det?
Mm.
Det är ju inte alltid lätt. I USA har de ju, hade de ett system där de själva fick utvärdera sig och säga så bocka i, ja jag har gjort alltihopa det där.
Mm.
Men även där har de börjat med tredjepartscertifiering, alltså det kommer någon annan utifrån och kollar, gör ni på det sättet? Men då är frågan om vad man ska kolla på.
Mm.
Om man tittar på det som helhet så innefattar ju det mesta av, om du skulle ta vin till exempel, både själva odlingen och transporterna fram och tillbaka från odlingsplatserna som ofta kan ligga långt bort. No waste, energi, alltså solpaneler och annan energiåtervinning, vatten, water management som är en viktig del.
Det känns väldigt viktigt när det gäller vin, ja.
Ja, det går åt mycket vatten.
Mm.
Och sen har du då de sociala och ekonomiska faktorerna. Så att det är komplicerat.
Mm. Men vad gör man med det här? Hur får man producenter att bry sig om det här? Hur går det liksom att ena folk och göra det här?
Vi hoppas på det, säger jag då, som är engagerad i detta.
Ja.
För det är ju en viktig fråga.
Ja.
Och jag vet att det finns en engelsk organisation. Ja, de heter väl SWR någonting sådär.
Mm.
Sustainable Wine Roundtable tror jag.
Mm.
Som försöker reda ut det där och utveckla en standard för hela världen. En reference standard.
Ja, så att det går att gradera på något sätt. Eller?
Man kan utvärdera det oavsett vilket land man håller på med hållbarhet i. För oavsett vad man gör och hur man gör det så är det ju lika viktigt.
Mm.
Men för att det ska erkännas på ett annat sätt och få en stämpel så måste man ju veta att det som sker verkligen sker. Eller det de säger ska ske verkligen sker.
De skulle kunna ha en sån här litet, som det är på alla många hyres- och bostadsrätter. Så är det, när man går in i föreningen så är det ett sånt litet hus, en bild på ett hus. Och så står det längst in i det A. Och så längst ut är det F. Och så får man ett betyg på sen hur mycket energi det här huset gör av med per år. Och så går man in och vårt hus är då E tror jag. Det är inte jättebra. Men det är för att det är gammalt och dragigt och sådär. Men det skulle man kunna få. En sån liten ATF-betyg på något sätt.
Jag kan prata med dem om det.
Ja, gör det. Du kan ta med mig om du vill pitcha det. En liten fråga då. Hur ser det ut i världen då? Där de är bra på hållbar vinproduktion. Vad gör de där då?
Ja, det är lite olika. Vissa länder har ju varit tidiga. Kalifornien då, som är vinregion.
Mm.
Och Nya Zeeland också vet jag har varit väldigt tidiga. Började redan på 1980-talet. Och Nya Zeeland menar faktiskt att de ska inom kort faktiskt vara helt 100% hållbara när det gäller vinproduktion.
Och då med det menar man så här, den här jättebreda definitionen du sa innan.
Ja, men då har ju ofta varje land en egen definition som kan skilja sig lite grann. Och det är därför det är knepigt hur man utvärderar miljömässighet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Mm,
hur man väger dem emot varandra och så vidare, vad som är viktigast.
Ja, men jag fattar. Men Nya Zeeland har krav på att, för att man ska få säga någonting om hållbart i sin... Och sin flaska eller sådär, så måste man göra det här. Och deras mål är att all vinproduktion ska vara det snart.
Ja, så är det. Men nu har de andra länderna i Europa också kommit till. Alltså Frankrike ligger väl ganska långt fram. Där kallas det för valeur environnemental eller något sånt där.
Mm.
Österrike. Nachhaltig Austria.
Ja, låter otroligt.
Österreich.
Otroligt tyskt.
Ja, just det. Mm. I Spanien finns det, i Tyskland börjar man komma med det också. De har något som heter Fair and Green.
Okay.
Men hållbart kallas det Nachhaltigkeit.
Mm.
I Italien finns något som heter Viva. Och i andra länder börjar tänka på det här och det kommer ju bli allt viktigare med nästa generations vinmakare.
Det
är ofta de yngre naturligtvis som sätter igång det här.
Mm.
Så även i Sydamerika, Argentina och Chile. Sydafrika... Börjar de fundera på det här, för det håller ju inte att hålla på det gamla sättet.
Nej, precis. Man sliter på jorden och sådär. Men en liten mellanfråga då, apropå cirkulärt och biodynamiskt versus hållbart. Behöver en ekologisk odling, behöver inte innebära att det är en inom våra definitioner då, hållbar odling?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Därför att odlingen är ju en väldigt liten del utav de koldioxidutsläppproblem som vi har idag. Mm. Det är ju allt annat runt omkring i produktionen och framförallt transporter som orsakar det här. Och det är ju det som vi måste komma åt. Därför måste man ju tänka på helheten när det gäller hela produktionen från ax till limpa i butiken.
Så jag bara sätter upp något väldigt osannolikt, men teoretiskt scenario har den. Med en ekologisk odling som gör allting rätt där. Men under själva vinifieringen så använder de dieselaggregat för att hålla igång värmen. Det kan de göra och kalla sig ekologiska.
Ja, alltså inom Europa finns det nu ekologisk certifiering även för produktionen.
Okay.
Jag vågar inte lova det där, men det handlar om vad man tillsätter och sånt där också.
Men jag förstår.
Dieselaggregaten vågar jag inte lova att de skulle vara tillåtna, men... Det är mycket möjligt att det är det.
Ja, men jag förstår. Poängen är att ekologisk odling handlar om en väldigt specifik del av vinproduktionen. Då.
Så är det i världen, ja.
Och när man pratar om hållbart vinmakande tänker man inte på helheten.
Liksom. Så är det. Mm. Men om du tittar på den europeiska certifieringen, det är det där lilla lövet som de har, så gäller det både odling och vinifiering, tillverkningen.
Mm.
Så det omfattar hela produktionskedjan där.
Mm. Och tror du att det här är lösningen då? Om vi kallar det hållbart eller om vi vill vara 100% cirkulära eller kretslopp eller sådär?
Det handlar ju om allting. Det här är ju inte bara en fråga om vin på druvor, utan allting som produceras, allting vad vi gör ska ju vara hållbart idag.
Mm.
Och det är ett komplicerat begrepp, men om vi utgår från det som vi har sagt nu, att vi pratar om miljön, vi pratar om ekonomin och vi pratar om det sociala, så ska ju det influera allting vi gör här i världen.
Mm. Mm. Ja, men bra. Och jag tror att det finns någonting att göra här också i förståelsen mot konsumenter, om man vill tro på någon form av konsumentmakt eller... Varför folk, vissa köper vad, så är det så att det är väldigt vanligt att folk går in och säger ekologiskt och tar jag det billigaste ekologiska vinet.
Mm.
Men det är mycket möjligt att det är dåligt på 40 andra sätt då, men de har lyckats göra det billigt.
Ja, det kan man ju säga att det finns mycket billigt vin som säljer sig genom att vara organic, som det står i stora bokstäver.
Mm.
Och det beror ju på att det ofta är producerat i delar av världen där det är hur enkelt som helst att göra organic i vingården.
Mm.
Därför att man har ett torrt, man har vatten, underjordiska floder och någonting. Och man har ett torrt, blåsigt klimat. Man får inga problem med mjöldagg och annat.
Mm.
Så det är väldigt lätt att uppfylla de här ekologiska regelverken.
Mm, jag förstår. Och så kan vi inte ha det. Det ska inte vara lättare för alla. Då kommer vi dit och lägger till lite baggar eller någonting. Det löser vi. Jag förstår. Bra! Ja, bra. Då har vi löst hela klimatfrågan. Hur ser det då ut med liksom hållbart din på Systembolaget?
Bra fråga.
Bra.
Nej, det tog faktiskt lite tid innan. Jag har varit ganska engagerad i det här länge, som du har hört. Som jag har hållit på mycket med Kalifornien och sustainability. Men jag har förstått att frågan är, som vi har resonerat kring, mer komplicerad än vad man till förstone tror. Därför har det tagit lång tid för Systembolaget. Det tar alltid lång tid för Systembolaget. De ska införa någonting nytt för övrigt.
Mm.
Som monopol behöver de ju inte skynda på.
Nej.
Så är det.
Ja.
Men nu har de i alla fall kommit fram med en märkning som heter Hållbart val.
Okej. Okay.
Och då ska de där dryckerna, och det här har de hållit på med då för att resonera sig fram, vad är det de ska uppfylla då?
Mm.
Och då har de inte bara gått på det som vi har sagt, utan de har satt upp lite egna kriterier, förstås. Och det handlar då om att de ska ha då certifiering med något miljökrav.
Okay.
Så att det kan vara EU-ekologiskt då, EU-lövet. Fair trade, fair for life är också. Och hela 26 andra certifieringar som finns i världen för sustainable, nachhaltigkeit och vad det nu heter i de olika länderna, som de har då godkänt.
Mm.
Och det är liksom olika såna här hållbara program.
Ja, jag fattar.
Men även då Demeter och Fair Trade och annat sånt. Ja, det nämnde jag.
Mm.
Svenska Krav finns med där.
Mm.
Det var det.
Ja, det är en grej.
Det är en grej. Det andra är att förpackningen ska vara klimatsmart.
Mm.
Och det handlar ju också om koldioxid, vilket är rätt tänkt.
Mm.
Så att då får de lite extra poäng om de har en PET-flaska, pappförpackning, en box, alltså en burk, returflaska eller lättare glasflaska eller till och med en sån här plastpåse, jag vet inte varför.
Mm.
Men inte tunga glasflaskor.
Nej,
då kan man inte få hållbart val.
Nej, sådana tunga Bordeaux-flarror.
Ja, eller godkänt. Champagne, de var inte lätt.
Nej, det blir ju svårare. Då får man hitta, jag vet inte hur man gör där. Ja.
Men du kan titta på Systembolagets hemsida. Under varje vin så står det, när du söker, hur mycket koldioxidavtryck det ger
det
förpackningen.
Ja. Okej, det har de koll på. Mm.
De har koll på det. Men de har även det som vi, det sociala med.
Mm.
Och där godkänner de det i en egen analys som de gör då.
Ja.
Hur mycket socialt ansvarstagande man gör,
ja,
hos producenten då. Och sen det sista då som är ganska viktigt, och det handlar om spårbarhet.
Mm.
Och det är ju viktigt när man ska kunna certifiera saker och ting också generellt. Mm. Man ska veta var, när och hur det är gjort.
Ja.
Man ska kunna gå tillbaka till källan.
Mm. Det är ju väldigt viktigt med de organisationer jag har jobbat med hållbarhet och miljö. Så där. Det där med spårbarhet är liksom A och O för många, för att annars vet man inte. Så här, man måste veta hur kedjan ser ut.
Nu är det nog inte så jättesvårt kanske med vin, men Nej. Det finns ju många delar i det hela också, förpackningar, men när det gäller kläder och andra produkter kan det vara ganska komplicerat
att
veta var kommer egentligen knapparna ifrån.
Nej, just det, för med vin är det ju så att de som odlar är också de som processar produkten ofta.
Men kan jag säga, när det är massvin och sånt där, de samlar ihop druvor från olika håll också.
Ja, okay.
Mm. Och man blandar ihop det i stora vinfabriker som inte alls ligger där själva druvorna växer.
Ja, jag förstår.
Det kan vara rätt komplicerat, det kan jag förstå.
Ja.
Det är inte alltid att det är så tjusigt att den lilla vinbonden kan visa upp sin vinkällare och där ute genom fönstret ser man vingården.
Mm. Men det här då, det här är någonting som är på G. Det här finns redan, hållbart val.
Ja, det finns redan i början av 2020-talet.
Så det finns en liten flik på Systembolaget som man kan kolla hållbara val.
Absolut,
ja, bra.
Man kan söka på det.
Och vad är din recension? Tycker du att det här är det bra?
Ja. Det kommer att växa jättesnabbt.
Ja.
As we speak finns det ett antal hundra som har lyckats uppfylla de här kraven. Mm. Det finns flera tusen ekologiska producenter.
Mm.
Men det kommer ju att öka väldigt snabbt.
Ja, jag förstår.
Och då får man en liten tummen upp.
Ja, då får man tummen upp
i loggan.
Ja, det är bra. Det gillar man. Bra. Innan vi liksom kommer till slutet här. Vi har ju nämnt...
Slutet på jorden.
Slutet på jorden. Innan vi kommer dit så vill jag gärna avsluta podden. Nej, men... Så här, vi har ju inte pratat lite medvetet nu så mycket om naturvin, för att det inte är någon form av märkning, eller vi vet inte riktigt vad det är. Eller vad är det i den här debatten?
Mm, det kommer nog märkning, men där ligger vi lite grann i tankens förlängning att det ska inte vara märkt, utan det ska ju vara... det här är ju folk som producerar vin på gammalt vis och vill inte följa några reglementen egentligen.
Nej.
Utan de vill jobba naturligt. Och det får ni lita på att vi gör också.
Ja, just det.
Men det kommer att komma. Det finns ett slags certifiering i Frankrike.
Mm.
Men i övrigt är det ju lite grann som en progrörelse. Vi protesterar mot att ni tycker att vi inte gör som ni vill.
Nej, just det. Vilket gör att det rör till den här debatten ännu mer. Så här, man tänker, jag vill ha ett naturvin. Och tror att man ska köpa ekologiskt eller vad det är. Men
vet inte.
Nej. Och det är fortfarande så att naturvin har ingen definition på vad naturvin är. Det är någon sorts av samsyn i naturvinsvärlden om vad det är.
Ja, en samsyn finns det ju.
Ja.
Och det är nämligen att inga tillsatser.
Ja.
Naturlig gäst.
Mm.
Det vill säga druvans eller vinkällarens egen gäst.
Mm.
och så lite svavel som möjligt.
Mm. Yes. Ja, om vi ska ställa de här tre alternativen mot varandra då, som man gärna vill göra när det gäller liksom miljö.
Konfrontation vill vi gärna
bråka allihopa. Nej, men eko, biodynamiskt versus liksom definition av hållbart. Ja, vilket är bäst? Vad kör vi på?
Om det smakar bättre eller så här?
Ja, eller nej.
Påverkar det smaken?
Gör det?
Nej. Allting görs ju av en person.
Aha.
Och en vinmakare kan göra bra och dåligt vin och ändå göra det ekologiskt hållbart eller biodynamiskt.
Mm.
Det liksom ligger inte i själva certifieringen.
Nej, jag fattar.
Att göra ett bra eller dåligt vin. Så att man kan väl säga att vilken certifiering det är, det är inte en smakfråga.
Nej, okej. Okay.
Sen kan det vara en smakfråga i sig.
Ja, jag fattar. Så när det kommer till smak då är det spelar ingen roll om det är ekobiodynamiskt eller hållbart. Det kan alla kan göra bra eller dåliga viner på de så förutsättningarna.
Men sen tycker jag faktiskt, du gillar ju inte biodynamisk odling. Men jag har ju träffat många biodynamiska odlare. Du dricker gärna deras viner. Och på något sätt tycker jag att de får en liten renare och bättre karaktär.
Mm.
Oavsett vad jag tycker om kosmisk strålning och kohorn som grävs ner i marken.
Mm.
Så på något sätt så har en verkan att jordarna kanske är friskare eller någonting annat. Eller att man påverkar det så lite som möjligt. Så att jag tror inte på det, men ändå tror jag på det.
Tydligt svar från dig, Mikael.
man kan tro på det ändå.
Ja. Nej, men jag ska väl säga så här. Jag tycker att det är kul att det gör såna här saker i vinvärlden som inte är standard, eller att man blir sån jättevinkooperativ som gör det på samma sätt och industri och sådär. Att det är ändå en grej att biodynamiskt är någonting, och det funkar tydligen. Det jag ställer mig lite emot är någon form av rening av varumärket biodynamiskt. Att man säger att det är Demeter och sån liten stämpel. Mm. Och sen måste man ha en sån som dig som berättar att det handlar om kor i marken och månfaser och Venus.
Kor i marken?
Ja, kanske inte kor men horna. Och man måste gräva väldigt djupt för att hitta det här.
Mm.
Och då tycker jag så här, var inte rädda biodynamiska odlare. Kör på! Berätta om ascendenter första dagen.
Precis.
Ja.
Även om jag inte tror på det så kan det ge bra viner ändå.
Ja, exakt.
Och det kan man uppskatta.
Ja, jag förstår. Ja, men jättebra. Vad har vi kvar tycker du?
Då är frågan om hållbara.
Ja.
Nämnde vi, om det smakar bättre.
Ja.
Samma sak.
Det är samma sak.
Men ja. Då tycker jag att vi kan avsluta. Man kan ju säga så här att det smakar alltid lite bättre med att göra viner hållbara.
Mm.
Eftersom eftersmaken blir så mycket bättre.
Vilken eftersmak då tänker du på?
För livet
ja.
Här på jorden, för kommande generationer.
Den eftersmaken.
Den eftersmaken vill man väl eftersträva i alla fall.
Den är ljuv.
Punkt slut.
Ja, bra. Jag hoppas att vi har rätt ut lite frågetecken kanske i ekologi, biodynamik och hållbart och varför det är viktigt att tänka på. Vi säger tack och hej då.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Bra eftersmak.
Bra eftersmak. Hej då.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.